Hej och välkomna till vår SO-podd. De som ska berätta det här heter...
Klara,
Agnes
och Tuva. Vi kommer bland annat berätta om när Skåne blev svenskt.
De här frågorna kommer vi ta svar på. Vilket år abdikerade drottning Kristina? Vilket årtal slöt Sverige och Danmark fred? Blev det helt lugnt eller var det något som fortsatte som innan? Efter vilket år förblev Skåne svenskt?
Förutom att vi ska berätta om när Skåne blev svensk ska vi berätta om snapphanarna som också kan kallas friskyttar, Karl den tionde och tåget över Bält. Nu ska vi börja med att berätta om Karl den tionde Gustav. Den 6 juni år 1654 svor Karl den tionde Gustav kungaeden i Uppsala domkyrka. Han var klädd i en vit dräkt av sidentals med dekorationer i silverspets och en foder. Blommig silverbrokad tog han emot den svenska kronan. På händerna hade han vita spetsprydda parfymerade handskar. Byxans midjemått låg på 123 cm. En ny dynasti, den falsiska, tog plats på Sveriges tron.
Familjen hade kommit till Sverige som flyktingar. Carl Gustavs far Johan Casimir av Falsvedbrücken var en tysk småfurste som trängs bort från sin egendom Kliborg i Elsass under 30-åriga krigets religiöst influerande strider. Hans släkt hade visserligen en år, men tillgångarna var obetydliga. Att Johan Casimir var kalvinist gjorde honom suspekt i svenska lutheranska ögon. Gustav den andra Adolfs syster Katarina hade träffat Gripsholm år 1613 och genast fattat tycke för. Det var fler än en bedrömmare som tyckte att prinsessan gift ner sig och alltså tappat makt.
År 1631 skickades den knappt 10-åriga Carl Gustav till hovet i Stockholm. Med honom reste hans mor och en av hans systrar Maria Efrysson. Katarina skulle ta hand om den 4-åriga tronarvingen Kristina. Medan hennes mor, drottning Maria Eleonora, befann sig med kungen i fält i Tyskland. Carl Gustav och Kristina blev nu lekkamrater och umgicks dagligen. De tycktes ha trivts utom väldigt bra i varandras sällskap.
Exakt vilka planer Johan Casimir hade från början för sonen vet vi inte. Ganska snart tycks dock idén om en allians med Kristina ha dykt upp i hans huvud. Denna äktenskapliga bild skulle sedan i åratal härja för Carl Gustav och hans familj. När den hemlighetsfulla Kristina blev drottning ändrades också Carl den tionde Gustavs position.
Han fick en bra utbildning, djupare och bredare än de tidigare regenterna haft. Medan han väntade på sitt framtida uppdrag lärde han sig latin och franska, studerade teologi och läste antika storheter som Caesar, Cicero, Herodotus och Xenofon. Som alla adelsbarn utbildades han i ridning, fäktning och dans. Han älskade att jaga, spela boll och även att delta i danser och turneringar.
Maktkampen kring Carl Gustavs person var ännu formlös och mer eller mindre osynlig. Den utspelade sig i skärningspunkten mellan de som ville ge kungen större myndigheter och de som inte ville ge kungen större myndigheter.
Paris måste ha varit en självklarhet för den fåfänge livsnjutaren Carl Gustav.
När han strax före jul 1645 återvände till Stockholm var Carl Gustav till själ och hjärta en krigare. Vid riksdagen 1650 kröntes Kristina till regerande drottning. Samtidigt valdes Carl Gustav till Sveriges arvfurste. Många såg på hans upphöjning med tillförsikt, eftersom han inte tillhörde den av Kristina med alla andra privilegier gynnade högadeln. Aristokraterna såg däremot annorlunda på saken. De plågades av oro inför framtiden. Det var en turbulent tid med stora motsättningar mellan adel och ofrälse.
I oktober 1654 gifte sig Carl Gustav sig med den holländska prinsessan Hedvig Eleonora. En söt tonåring som kungen bara sett på porträtt innan han bestämde sig. Ceremonin i Stockholm prägdes av enkelhet och en av gästerna konstaterade besviket. Det var ett litet men vackert. Den karolinska tiden varade mellan 1654 och 1718.
År 1654 abdikerade drottning Kristina och följdes på tronen av sin kusin Karl den tionde. Han förde flera krig mot Danmark och erövrade Skåne, Blekinge och Halland efter ett berömt tåg över isen mellan de danska öarna.
Under en tredjedel av åren mellan 1600-talets början och stormaktstidens slut kring 1720 låg Sverige och Danmark i krig med varandra. I freden i Brömsebro 1645 fick Sverige det tidigare danska landskapen Jämtland, Härjedalen och Gotland.
Men redan år 1657 bröt ett nytt krig med Danmark ut. Den svenska kungen Karl den tionde Gustav hade då under några år fört krig med Polen.
Under 1600-talet var klimatet i Europa kallare än vad det är idag. Perioden kallas Lilla istiden och vintern 1658 hade isen lagt sig.
Den svenska armén tog en stor risk när den tågade över Stora Bälts is på väg i sunden mellan de danska öarna Fyn och Själland. Isen gick i vågor under tunga kanoner och hästar. I ett tillfälle brast den och två kompanier ryttare försvann i djup. Men resten av trupperna såg till slut som segrar utanför Köpenhamn. Den freden som slås i Roskilde 1658.
För att slippa utskrivningen flydde många unga män ut i skogen. Där bildades de grupper av snapphanar.
Målet i första hand var att erövra kuststräckan kring floden Viglas. Utlöpte bland annat den viktiga prusiska hamnstaden Danziglock. Fast också andra större mål. Där Carl Gustav till exempel tänkt sig att Sverige och Polen skulle samarbeta som en union. Där Carl Gustav skulle regera. Så blev det aldrig. När den svenska armén gick fram som en dödsmaskin över Polen förstördes kyrkor, kluster, lemlästade, brände och våldtog. Tvingade man tillbaka norrut.
Blickarna riktades nu mot Danmark. Arvfiende som Carl Gustav redan 10 år tidigare i ett brev till Oxenstierna menat borde utsuddas från världskartan. Annars skulle Sverige aldrig få lugn och ro. Sommaren 1657, då Danmark levererade en krigsförklaring, togs den närmaste med glädje emot Carl Gustav. Danskarna fick betala dyrt för sin krigsvillighet. Och för att underskatta den svenska kungens smarthet, Carl Gustavs armé var betydligt större än väntat, ryckte upp i Jylland och tidigare på året 1658 genomfördes det spektakulära iståget över Stora och Lilla Bält. I februari kunde svenskarna i Roskilde underteckna en fred som gav landet tillgång till hela den skånska Öresundskusten, Skåne, Halland, Bornholm, Blekinge, Bohuslän och Trondheimslän. Större än så blev Sverige aldrig, men kanske i framtiden.
Nu ska vi fortsätta berätta om snapphanar och frisskyttar. I norra Skånes skogsbygd, nära gränsen till Småland. På den tiden då Skåne övergick till Sverige så hade Skåne ett gammalt bondesamhälle. Alltså att det inte användes. Anledningen till detta var att vägarna var för få och de små stigarna som fanns kändes bara till av trakten. Byarna var rik på invånare och gårdarna var ofta överbefolkade.
Göingebönderna hade bra kontakt med smålänningarna på andra sidan gränsen. Och deras handel avbröts inte under krigen. Istället slöt de bondefred. Bondefred är ett slags överenskommelse om att de skulle hålla fred. Skåne tillhörde inte längre Danmark efter freden i Roskilde.
Efter att den danske kungen Christian den femte landsteg i Skåne i juni år 1676 blev svenskarna tvungna att snabbt utrymma landskapet. Under flykten blev Karl den elftes krigskassa kvarlämnad i närheten av Loshult. I kassan fanns det stora kopparplåtar med ett värde av cirka 50 000 daler silvermynt.
När Karl den XI kom tillbaka till Skåne på senhösten år 1676 valde bönderna att hålla sig i stillhet. Vintern samma år började danskarna fixa kompanier av frivilliga uppe i skogsbygden. De kallades för friskyttar. Svenskarna kallade dem däremot snapphanarna. De har även kallats för rövare, banditer, partisaner, motståndsmän och friskyttar, beroende på vem som pratar om dem. Men snapphanar var de mest nedsättande och förnedrande smeknamnet. Den svenska militären kallade allt motstånd de mötte i form av beväpnade bondskaror för snapphanar.
Snapphanarna slöt till sig många skogsbönder som fruktade för den svenska kungens hämnd. Gruppen påfylldes med fattiga äventyrslyssna bonddrängar och bondsöner från överbefolkade gårdar. De flesta var även fredsglasa och visade rymd från krigstjänst. Deras gemensamma sak var dock att de alla ställde sig på den danskens sida mot svenskens. Under krigen hjälpte snapphanarna danskarna med att utforska och i vissa fall spionera på svenskarna och deras truppförflyttningar. Det var flera krig, bland annat Torstenssons krig 1643-1645, Karl den tionde Gustavs första danska krig 1657-1658 och hans andra danska krig 1658-1660. Det största kriget var Karl den elfte skånska krig 1674-1679.
Några gånger samarbetade snapphanarna i större grupp, men för det mesta stred de i små grupper.
Eftersom snapphanarna ansågs vara fredslösa var de också rättlösa. Alltså ingen rättegång behövdes för att döma dem till döden.
I oktober år 1689 slöt sig fred mellan Sverige och Danmark. Men snapphanarna fortsatte sin verksamhet. Danska bönder förbjöds och prästerna fick inte längre fortsätta predika på danska. Svenska katekeser och psalmböcker infördes.
Efter ännu 5 år efter att kriget slutat greps 4 snapphanar vid en vargjakt i Glimminge socken. Snapphanefejden började som en bonderevolt och slutade som ett inbördeskrig. Detta kostade många skåningar livet. Det sägs att hela familjer utplånas.
Skåne har nu varit ett svenskt landskap under en hel period av cirka 350 år. Innan det var Skåne, Halland och Blekinge danskt. Under perioden 1332 till 1360 var Skåne inte danskt. Under medeltiden var Skåne danskt.
Uppåkra är den äldsta kända orten i Skåne. Orten ligger strax söder om Lund. Uppåkra är från järnåldern och bebyggelsen existerade från cirka 100 år efter Kristus ända till slutet av 900-talet.
Inför hotet av ett bondeuppror såldes en av de större delarna av Skåne och Blekinge år 1332 till den svenska kungen Magnus Eriksson. Resten av delarna av landskapet köptes av Sverige år 1341, alltså 9 år senare.
De ännu äldsta existerande skånska städerna är Lund och Helsingborg. I slutet av 900-talet byggdes Lund.
Danska kungen Valdemar Atterdag tvingade sedan att acceptera att Skåne inte längre var en del av Danmark år 1343. Men genom att utnyttja inre oroligheter i Sverige tog han tillbaka Skåne 1360. Karl Knutssons bonde gjorde under unionskriget förstörande krigståg i Skåne 1452. Många städer brändes ner och förstördes. Skånelandsfrågan löses till slut i Malmös överenskommelse 1524, som också avslutade unionskrigen, och Gustav Vasa lämnade Sveriges krav på Skåne.
Senare gjorde Danmark några få försök att ta över Skåne. Under skånska kriget 1675-1678 gick en dansk armé in i Skåne men tvingades snart tillbaka efter det blodiga slaget vid Lund. På den danska sidan opererade sedan skånska gerillasoldater av danska benämnda friskyttar och av svenska snapphanar.
Efter freden 1679 blev Skåne svenskt och Skåne är svenskt än idag. Den ojämna befolkningsutvecklingen för framförallt Malmö men också Landskrona och Lund återspeglar påfrestningarna av krigen 1643-1645. 1650-1660 och 1675-1679.
Kriget mot danskarna eller kriget mot de skånska bunderna och den efterförföljande försvenskningen krävde ett högt pris för befolkningen i Skåne. Vid 1675 hade landskapet 180 000 invånare och vid 1718 bara 133 000 invånare, alltså en förminskning. År 1995 började en bro byggas mellan Malmö och Köpenhamn. Denna Öresundsbro invigdes år 2000.
Nu har du lärt dig mycket mer om Skåne när det blev svenskt och fakta om resan dit, hur det gick till och ledaren till detta. Kan du svara på vårt quiz? Vilket år abdikerade drottning Kristina? År 1654. Vilket årtal slöt Sverige och Danmark fred? År 1679. Blev det helt lugnt eller var något som fortsatte som innan?
Snapphanarna fortsatte som innan, de danska. Efter vilket år förblev Skåne svenskt? År 1679.
Nu ska ni få lyssna på några blooper som vi har spelat in. Nu ska ni få lyssna.
Carl Knut och... Vad? Varje gång.
Skriva till varje gång.
Ska vi börja se det här då? Okej.
Okay.
Nej, det börjar.
Jag dör.
Oj, den kör. Gick to... År 1630... Nej, vänta, börja om. Efter att den danske kungen Christian den femte... Vad heter han?
Familjen hade kommit till Sverige som flyktingar. Carl Gustavs far Johan Casimir av Falsvedbrücken var en tysk småfurste som trängs bort från sin egendom Kliberg i Elsass under 30-åriga kriget. Religiöst influerade stil 30-åriga... Tack för att ni har lyssnat och hoppas ni har lärt er mer om händelsen när Skåne blir svenskt.
Källa, den svenska historiens Bonniers lexikon.